svenska högtider och traditioner produceras av Ryöstad Media AB.
Ja, men hej och välkomna till min och Mattias lilla podd, Svenska högtider och traditioner. Och idag så har vi placerat oss som så många gånger förut i vår lilla kub. Men vart är den någonstans?
Den är på Bishops Arms, Västerhamngatan här i Göteborg. Mm. Det är härifrån vi spelar in idag och hör ni något i bakgrunden som låter så är det lite musik och lite gäster som skålar och skrålar.
Mm. Och en sak jag först tänkte var så här, ja men folk kan ju passa på att komma in och vara publik. Det räcker att de vet vilket datum som högtiden är nästa gång. Men så är det ju inte riktigt.
Nej,
kanske.
Vi ska ju för transparensens skull säga att vi spelar in det här i förväg.
Men vi kanske någon gång skulle lägga ut, vi ska spela in, kom och vara publik.
Kom och sitta.
Kan folk få sitta där mitt emot?
Titta på och lyssna på oss när vi spelar in, det kan vi absolut göra. Det var kul.
Ja. Men man måste väl ändå säga att högtiden, traditionen vi ska prata om idag, kan lätt kopplas till dryckeskultur.
Ja, det kan det väl absolut göra. Ja. Idag nu.
Och då är det bra att sitta på en krog.
Ja, nej, men det finns absolut en sån koppling.
Mm.
Och vad är det för högtid vi ska prata om?
Valborg, tror jag.
Ja, Valborgs mässoafton, om vi ska vara helt
till och med det.
Petiga med det hela. Och vi gör väl som vi brukar göra, att vi kör fem snabba.
Ja, det tycker jag. Är du beredd?
Jag är redo.
När infaller dagen?
30 april.
Hur firar vi?
Vi firar genom att ända valborgsmässoafton där.
Hur länge har vi firat?
Vi har firat sedan 1600-talet.
Vem firar?
Studenter.
Äter vi något särskilt?
Sill.
Aha, detta är en silltradition.
Ja, men den här sillen är ju ganska lokal. Det är framförallt i Uppsala som man käkar silllunch på valborgsmässoafton.
Mm.
I övrigt så finns det nog tyvärr inga specifika mattraditioner knutna till Valborg.
Så om du fick välja en mattradition, det är en sak vi gillar ändå, att hitta på nya saker och sådär. Vad skulle du välja då?
Det finns ju en tradition att ungdomar, nu kommer jag tror att det är i Värmland någonstans, där ungdomar klär ut sig till valborrar.
Mm.
Likt det här med fetistasgubbar som vi hade i Alfta. Och jag tänkte valborre, abborre. Mm. Så abborre kanske blir en fisk som vi skulle kunna äta på Valborg.
Har du ätit det någon gång?
Jag har käkat abborre.
Var det gott?
Ja, vi stekte den i smör. Och det är aldrig fel att steka fisk i smör. Så det blev gott.
Ja, ja, jag har fiskat massa abborre men jag har aldrig ätit den. Men, jag förstår det som att Valborg är ett helgon.
Ja, liksom många andra alltså namn som vi har i våran almanacka så är ju Valborg ett helgon. Och det är viktigt att komma ihåg där, för du sa att vi ska prata om Valborg.
Mm.
Och ofta när man pratar om Valborgs mässoafton den 30 april så säger man att nu ska vi fira Valborg eller traditioner knutna till Valborg. Valborg är ju egentligen den 1 maj. Alltså det är den 1 maj som Valborg har sin namnsdag.
Ah.
Så Valborgs mässo. Afton, det är ju aftonen
innan. Det är precis
innan
som det här med jul, att vi firar den 24.
Ja, och alltså Valborgs mässoafton, alltså aftonen före Valborgsdagen är då den 30 april. Men eftersom så många säger att man firar Valborg, alltså jag kommer inte rätta någon som säger att vi firar Valborg.
Ja, det rycker lite.
30. Ja, men det är klart att det rycker lite, att man vill att saker och ting ska vara på rätt sätt. Men om vi väldigt kort tar Valborg, för att hon har inte, precis som Lucia har väldigt lite med vårt svenska Lucia-firande att göra, så har helgonet Valborg väldigt lite med vårt svenska Valborgsmässofirande att göra, utan Valborg, hon var ett brittiskt tyskt eller engelskt tyskt helgon. Hon var en abbedissa som levde i England på 700-talet och som sen kom till Tyskland och där skulle hjälpa någon biskop att tyskarna att bli kristna helt enkelt. Och hon begravdes just den 1 maj, så det var därför som 1 maj blev hennes helgondag.
Jag förstår.
Och som sagt, hon har egentligen aldrig haft någon större betydelse i den svenska traditionen, mer att hennes namn då bitvis har funnits som namnsta den 1 maj, vilket gör att man då kallar dagen innan 1 maj för Valborgsmässoafton.
Men är detta då ändå en importerad dag, eller fanns det någonting annat kring här som kyrkan har liksom tagit över som de så ofta gör.
Alltså här skulle man ju faktiskt kunna se att det finns ett förkristet mönster åtminstone i firandet. Just eftersom det här är ju ett extremt vanligt sätt, framförallt i Centraleuropa, att dela in året. Alltså man delar in året i ett vinterhalvår och ett sommarhalvår. Det vill säga man går sommarhalvåret från 1 maj till sista oktober. Och sen går vinterhalvåret från den 1 november till den sista april. Mm. Vilket då innebär att sista april blir i någon mening vinterns sista dag. Från den sista april till den 1 maj så går det.
Vi har den första sommardagen den 14. Och vi har den sista.
Ja, nej, men det är just det här som gör att när man använder begreppen den första sommardagen eller den första vårdagen. Mm. Så det finns många dagar som kallas för den första sommardagen och även den första vårdagen. Dels eftersom en del av det här är då importerat. Mm. Vi pratade ju i vårt specialavsnitt som finns på patreon.com Svenska Vanor om bondepraktikan. Och många av de minnesregler som finns i bondepraktikan är ju egentligen inte anpassade efter svenska förhållanden eftersom det är en tysk tradition som det kommer ursprungligen ifrån. Och dessutom så Sverige är väldigt avlångt, vilket innebär att första sommardagen i Skåne inte är första sommardagen i norra delarna av Sverige. Men i vissa traditioner så har då skiftet april-maj räknat som övergången mellan sommarhalvår och vinterhalvår. Och jag tänker vi kan prata lite grann mer om det imorgon när vi pratar om första maj. Mm. Och just första maj som sommarhalvårets första dag och det historiska firandet knutet till det. Jag vill bara nämna kort innan vi lämnar Valborg, för jag vet att du frågade mig förra gången när vi pratade om Tiburtius om vad han var helgon över, och då hittade jag ingen information. Så då var jag tvungen att kolla just på Valborg den här gången.
Den här gången behöver du inte googla något.
Nej, jag var tvungen att gå in på, eller jag gick in på Wikipedia och nu ska jag inte liksom ta gift på att det här stämmer. Jag har inte dubbelkollat, men jag tyckte det var för roligt för att inte läsas upp. Ja, för hon är nämligen skyddshelgon för god skörd, sjömän, rabies, Antwerpen och stiftet Eichstätt.
Mm.
Det är en härlig blandning av olika saker som Valborg då var skyddshelgon för, eller är skyddshelgon
alltså,
för.
Jag antar då att hon är skyddshelgon mot rabies.
Ja, eller för rabies smittade möjligen skulle det kunna vara.
Så skulle det kunna vara också.
Jag har inte dubbelkollat här, jag har inte ens grävt djup. Jag tyckte bara att det var så en rolig lista att läsa upp om vad Valborg är skyddshelgon för.
Men ändå, jag vill hänga kvar lite i Valborg. Finns som väl dokumenterad?
Ja, eftersom det är på 700-talet och inte på 200-talet. Så finns det väl dokumenterat om henne. Vi vet att hon existerat. Mm. Vi vet ganska säkert om att hon var en engelska buddhist och att hon kom till Tyskland på 700-talet.
Jag tänkte ju på det här med att hon då begravdes 1 maj. Och längre tillbaka i tiden, i viss mån nu om man vill, så brände man ju upp folk på bål. Mm. Är det därför var kopplingen till de här stora eldarna idag, eller är det någonting annat?
Ja, men just Valborgsmässo
och eldarna. Med bål med, man gjorde inte levande, det var döda människor, inget annat.
Ja, men Valborgsmässo och eldarna, de är ju en av de många årseldar som har förekommit historiskt i Sverige. Vi har ju påskeldarna till exempel som vi har pratat om tidigare. Vi har historiskt midsommareldar i de sydliga landskapen. Vi har även Kristi himmelfärdseldar. Mm. Vi har, ja, men det finns eldar som är knutna till olika datum på året. Numera i de stora delarna av Sverige så är det Valborgsmässoeldarna som fortfarande finns kvar. Och de har ju sitt historiska ursprung också, de i Tyskland. För precis som vi i Sverige ansåg att häxorna då reste till Blåkulla på skärtorsdagen och att vi därför eldar påskeldar just på påsk och när sen kommer tillbaka på påskafton, så trodde man i tysk tradition att häxorna reste till Blocksberg, alltså deras motsvarighet till Blåkulla, på Valborgsmässoafton, alltså den sista april. Så därför så tände man Valborgsmässoeldar för att skrämma häxorna i Tyskland. Och den här traditionen importeras då till Sverige någon gång på sig 1600-1700-talet. Framförallt i de östra delarna av Sverige kring Stockholm och Uppsala.
Är det lite så hemskt att det också då är i kombination med häxjakten och allting som var? För var inte det också 1600-tal?
Det är sent 1600-tal, men jag skulle nog säga att de här Valborgsmässoeldarna, när de kommer till Sverige med tyska invandrare, så är de inte så nödvändigt knutna just till tron på häxor. Nej. Utan där blir det snarare att man använder sig av Valborgsmässoeldarna av praktiska skäl. Och då finns det två praktiska skäl. Nummer ett, att man behöver göra sig av med allt sly som finns efter vintern. Att man behöver liksom röja på gården. Då eldar man upp det. Och den andra praktiska anledningen, eftersom då 1 maj, den här april-maj räknas som övergången från vinterhalvår till sommarhalvår, så är det så att på många ställen så släpper man då ut djuren på bete Vilket då gör att man använder eldarna för att skrämma iväg till exempel vargar och då skyddar djuren som ska ut på bete. Så jag skulle nog snarare säga att i Sverige så har man eldat valborgsmässoeldar av praktiska skäl. Men de kommer från Tyskland med tyska invandrare och där finns det någon mån en folktro religiös förklaring.
Förstår.
Och de här valborgsmässoeldarna har sen framförallt under 1900-talet spritt sig över resten av Sverige. Och i viss mån, eller i ganska stor utsträckning, konkurrerat ut påskeldar, midsommareldar, Kristi himmelfärdseldar. Vi har ju påskeldar på några få platser i Göteborgs skärgård till exempel. Mm. Men det var ju ett mycket vanligare fenomen förr. Tittar man på Göteborg idag så är det vanligare med valborgsmässoeldar i Göteborg än vad det är med påskeldar.
Mm. Jag tänkte på det här också. Jag förknippar ju Valborg, det är väl, för mig är det väldigt mycket studentfirande idag liksom. Mm. Jag har, du vet, sån här rolig idé om att man typ i Uppsala så gick man till de stora högarna och så tände man eldar och så tyckte man var lite hednisk och så drack man lite. Men historien du berättar nu om när du liksom kom in i Sverige från Tyskland där under 1600-talet, hur såg det ut då? Vet vi det?
Ja, alltså det vi vet det är ju att det är Valborgsmässoeldarna. Alltså det är eldarna som vi importerar från Tyskland.
Mm.
Det här med att Valborg är ett studentfirande, det vill säga att man firar det, och då är det ju de stora, två stora studentstäderna Uppsala och Lund.
Just
där har ju Valborgsmässoafton en, ja, men nästan lika stor plats som jul har. Alltså det är ju den stora högtidsdagen i Uppsala och Lund.
Mm.
Det är där studenterna firar. Och det går ju tillbaks till 1600-talet, och det skulle jag säga, det är inte en sed importerad från Tyskland eller från något annat land, utan det är någonting som man gör i Sverige på svenska universitet. Mm. Och där finns det ju en lång rad olika ritualer knutna just till Lund och Uppsala som studentstäder. Och det är därför som jag i den här fem snabba sa att de som firar Valborg, det är framförallt studenter.
Mm.
För det är de här stora studentstäderna.
Men var det även så den när du först kom hit? Liksom? Kom ja. Den, uppstod den kopplingen ganska på en gång?
Ja, nej, men det är ju när universiteten växer fram. Alltså det är ju med universiteten. Och universiteten är ju från 1600-talet någonstans. Det bråkas lite om när, liksom, hur gamla de här universiteten är och hur liksom, långt tillbaka man kan räkna deras historia. Men valborgsmässofirande på, alltså i studentstäderna, det kan vi knyta till 1600-talet. Och i en stad som Göteborg, som inte är en specifik studentstad, även om vi har universitet i Göteborg och haft högskola i liksom över 100 år, så finns det också här ett väldigt tydligt firande knutet till studenter, och det är ju på Chalmers, alltså Chalmers tekniska högskola, och kortegen som man har här i Göteborg, som är väldigt typiskt lokal.
Är den också på Valborg?
Den är på Valborgsmässoafton.
Ja. Yes.
Och det är också då det här anknytningen att det är studenter på högskola och universitet som firar det. Och traditionen med Chalmers-kortegen, den är också ungefär 100 år. Den börjar man med i, alltså på 1900-talet, med att teknologer och de som går på Chalmers bygger olika mer eller mindre finurliga
kortegevagnar.
Kortegevagnar, de kan ju,
fordon
och, tanken är ju att de ska vara lite, så här, lite samtidskommenteranden. Mm. Och sen så
lite satir.
Lite satir, så den satiren lyckas väl bättre och sämre.
Det
finns både bra och dåliga exempel på just den traditionen, så kan vi säga.
Men är det, alltså, för nu när du pratar om det och när vi har den här kopplingen till universiteten, har den här traditionen egentligen förändrats särskilt mycket sedan 1600-talet, mer än, du vet, teknikaliteter som att man bygger maskiner på Chalmers för 100 år sedan?
Nej, men jag skulle säga att det som har varit, eller som har blivit det stora, eller som förändringen över tid när det gäller valborgsmässofirandet, det är ju att valborgsmässofirandet har spritts till fler delar av landet. För tittar man på valborgsmässofirandet idag så är det ju väldigt tydligt en tradition som vi kan se i hela Sverige. Den är inte enbart knuten till studentstäderna eller till östra Sverige som valborgsmässoeldarna var till en början. Mm. Idag kan man ju hitta valborgsmässoeldar i Karlstad eller i Kalix eller i Kalmar. Alltså i över hela landet så har den här traditionen spridit sig. Mm. Och om vi tittar på vad valborgsmässoafton är idag, det vill säga vad är det man firar när man idag firar valborgsmässoafton i Sverige, så skulle jag säga att det är en vårhögtid.
Mm.
Alltså det vi firar, det är att vi firar att våren är på väg. Kanske till och med att det nästa blir att det är försommarhögtid.
Mm.
Att man är, till exempel så sjunger man ju ofta i olika typer av manskörer som står vid de här valborgsmässoeldarna.
Vi får slänga in ett exempel här, tror jag, på lite manskör.
Vi lägger in ett exempel. Och det vi hörde här, det var just vintern rasat ut. Och det är ju tydligt, men nu är vintern slut. Mm. Nu börjar någonting annat. Vi har en övergång från vinter till vår eller från vinter till sommar, lite beroende på var vi befinner oss i landet.
Mm.
Och för svensk del så är ju det här med årstiden någonting väldigt centralt. Mm. Alltså våra övergångar från vinter till vår eller från vår till sommar är ju oerhört betydelsefullt. För tittar man på den svenska vintern, så är den svenska vintern oerhört mörk, oerhört kall.
Mm.
Och ja, men det är inte konstigt att man blir lätt deprimerad under vintermånaden i Sverige. Vilket gör att man liksom ser fram emot våren och sommaren med liksom en stor längtan. Vilket då gör att traditioner högtider knutna till vår och sommar blir viktiga i svensk tradition.
Men jag tänkte det här, på vår tradition, det här vad det gäller svensk prägel. Skulle man nästan här i detta fallet kunna prata om lokal prägel istället? Till exempel Chalmers i Göteborg eller Uppsala, så gör man och sådär.
Ja, men jag skulle säga just att den här kopplingen så tydligt till studentstäderna, att det är en tradition som har vuxit fram först i studentstäderna, att det är någonting som blir väldigt tydligt knutet till det svenska, och då blir det också en lokal tradition. För jag, utan att egentligen ha 100, men jag vill, så här blir det ju, att tittar man på hur valborgsmässoafton firades, säg i Göteborg eller Borås eller i Karlstad under 1800-talet, jag skulle nog säga att det är väldigt lite av firande överhuvudtaget. Och det beror ju dessutom på, för det som har hänt under 1900-talet, det är ju att första maj igen har blivit en röd dag. Mm. Sen man är ledig på första maj.
Just det.
Och det innebär ju att valborgsmässoafton blir en helgdagsafton. Det vill säga, är du, och nu pratar vi återigen folk som jobbar kontorstid. Jag vet att alla, många jobbar fortfarande på första maj, men folk som jobbar kontorstid, de är lediga på första maj.
Förhoppningsvis får de minst dubbelt så mycket betalt på första maj.
Ja, om de i kollektivavtal har sånt där med storhelgs-OB och liknande, så kan man hoppas det.
Där har vi en tradition vi får ta upp en special. Med kollektivavtal och svenska fackrörelsen.
Svenska modellen.
Ja, precis. Det är
absolut en grej som vi kan ta i våra specialavsnitt.
Ja.
Som då finns på patreon.com/svenskavanor och kommer ut den 15:e.
Korrekt.
Varje månad. Nej, men så det blir ju att vi har första maj som en röd dag, så blir då valborgsmässoafton en helgdagsafton, vilket gör att då kan man ju till exempel bjuda in kompisar om man har något lantställe eller man har stuga där man kan sitta och grilla, eller man kan ha en studentfest för man är ändå ledig dagen efter.
Just det.
Sånt spelar ju roll. Mm. Att är du ledig dagen efter, då finns det möjlighet att festa under dagen innan.
Just det. Trevligt. Men då kommer vi väl kanske in till det här återigen, jag gissar lite och så får ju du rätta mig. Är kontroversen superie?
Jag skulle säga att en stor kontrovers kring valborgsmässoafton, och då framförallt i Uppsala och Lund, det är ju att det här studentfirandet ofta spårar ur.
Ja, okay.
Men till exempel,
har vi några sådana underbara exempel från någon tidning från 60-talet eller något sånt
där? Nej, jag har tyvärr inte grävt fram någonting sånt, men jag skulle säkert kunna hitta någonting och
lägga upp i våra sociala medier.
Nej, men just för att det är en så oerhörd koncentration av yngre studenter i de här städerna.
Mm.
Och studenter har ju en tendens att dricka ganska mycket generellt. Det ingår ju liksom någonstans i studentlivet. Och har du dessutom en dag på året då du förväntas dricka mer än vad du brukar göra i vanliga fall, och du i vanliga fall dricker ganska mycket, då blir ju koncentrationen av ungdomsfylla extremt hög i just de här städerna. Och det kan vi också se i en stad som Göteborg, som faktiskt, även om vi inte då är en studentstad, så har vi ganska mycket studenter i och med att vi har ett universitet.
Mm.
Och vi har dessutom Chalmers tekniska högskola.
Det är intressant att säga att Göteborg inte är en studentstad, men har en massa studenter.
Ja, nej, men väldigt
annan podd.
Ja, väldigt kort parentes kring det. Ja. Alltså studentstad, det definierar jag som en stad som har ett universitet där liksom universitetet är väldigt centralt i stadsbilden och studenterna utgör en ganska stor andel av
så
befolkningen.
Så hade Volvo varit ett universitet så hade vi varit en studentstad.
Då hade vi kunnat nog säga att Göteborg hade varit en studentstad. Det är lite för många andra saker som finns i Göteborg för att vi ska kunna räkna det som en student. Jag studerade i Göteborg och hade ingenting med det göteborgska kårlivet att göra överhuvudtaget. Nej. Det kan man göra i Göteborg. Det har varit svårare att göra det i Uppsala och Lund. Mm. Där måste du nästan vara en del av kårlivet för att överhuvudtaget ha något socialt liv. Mm. Därför blir då i Göteborg inte en studentstad. Men eftersom vi ändå har då ett lokalt firande på Valborgsmässoafton med Chalmerskortegen och allt vad det innebär så finns det också här ett superi. Så det är en kontrovers. Kontrovers nummer två är Chalmerskortegen. För där finns det ju alltid någon typ av vagn som går över gränsen i form av att den är lite för sexistisk. Den kanske är lite för rasistisk. Mm. Den kanske är lite för homofob. Mm. För en grej med de här Chalmerskortegsvagnarna är att de också ska utmana. De ska vara lite provocerande. Mm. Det ligger liksom i sakens natur. Och inte sällan så går de över gränsen för vad folk i allmänhet tycker är acceptabelt. Vilket gör att det blir en del kontrovers. Och den tredje och sista kontroversen. Valborgsmässoeldarna och alla igelkottar som dör i Valborgsmässoeldarna. Det får man väl ändå säga är en liten kontrovers. Att kolla era Valborgsmässoeldar så att det inte finns några igelkottar innan ni tuttar på.
Det är nog till och med den kontroversen jag skulle säga är mest rimlig om jag uttrycker mig så. Alltså den du verkligen behöver ha lite koll.
Ja. Så kolla era Valborgsmässoeldar om det är så att ni tänder några så att det inte finns några igelkottar i eldarna. Mm. Det är vår uppmaning inför kvällens Valborgsmässofirande.
Och med det sagt så får du nu högst 40 sekunder att berätta lite om vad vi ska prata om nästa Valborg. Eller finns det ingenting mer att prata om nu?
Det finns alltid mer att prata om. Det? Jag tänker ju att det vi ska göra under nästa år, det vill säga när vi återupprepar de här traditionerna, det är att vi väljer en aspekt av tradition. Till exempel, vi väljer Chalmerskortegen och så djupdyker vi i Chalmerskortegens historia. Mm. När uppkom den? Varför startar den? Vad har vi för olika specifika kontroverser just till Chalmerskortegen? Den typen av saker. Och så gör vi med andra högtider också. Vi väljer en aspekt, en grej och så tittar vi lite djupare på den.
Härligt, låter ju superroligt. Men ja, då är vi klara.
Yes.
Vi hörs nästa gång.
Det är imorgon. Ja. Ha det gött tills dess. Hej!